Ska vi be inför Guds ord? Herre, vi tackar dig för att vi får höra ditt ord tala till oss. Och vi ber dig nu, helige Ande, att du sänder ut ditt ord. Ber dig, helige Ande, att du öppnar våra hjärtan. Att vi hör det som du vill tala till var och en av oss idag. Tack, Herre, för detta ditt under som du är mäktig att göra. Att låta ditt ord bli till liv och skapa liv. I vår Herre Jesu namn. Amen. Det är en bibelvers, eller egentligen bara några ord i en vers som har, ska man säga, sysselsatt mig under ganska lång tid och försökt bli klok på eller fånga in vad det egentligen säger till oss, vad det innebär. Och det har egentligen med vår belägenhet att göra som människor. Mänsklighetens nuvarande situation eller belägenhet. Jag ska strax komma till versen, men jag ska cirkla lite runt det först. För 2 veckor sedan här så lyssnade vi på när Sven predikade, och han pratade också om människan och vad egentligen som utgör människan. Och han tog oss till 1 Moseboks 2 kapitel och talade om att människan består av 2 råmaterial. Materia, att Gud skapade människan av jordens stoft, men också av gudomlig ande, att Gud inblåste sin livsande i människan. Det talas ju också om människans tillblivelse i kapitlet innan, i det 1 kapitlet i 1 Mosebok. Och vi läser där att Gud säger: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Ja, syftet med människan är så oerhört stort. Människan hade från början en bestämmelse att vara Guds avbild. Ja, till och med står det att han skapar oss till att vara lika oss. Att avspegla Guds härlighet, Guds väsen. Men det vi ser idag när vi tänker på mänskligheten och tänker på människan sådan hon är idag, så ser vi något helt annat. Vi ska komma till det strax här. Den vers som jag haft i åtanke är vers från Romarbrevets 3 kapitel, den 23 versen, en kort vers. Där står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Saknar härligheten från Gud. Detta som en gång var människans bestämmelse. När Gud skapade människan sa: låt oss göra människor till vår avbild. Att återspegla Guds egen härlighet. Detta saknar människan idag. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ja, vi ser denna avsaknad på flera områden. Vi kan ju först ta vårt fysiska förfall. För när synden kom in i världen så kom också döden in. Och det var inte så från början. När människan skapades till Guds avbild så var hon inte ett dödlig varelse. Men med synden så kom död, åldrande och sjukdom in i människans tillvaro. Och när vi ser människan idag som fysisk varelse så är det långt ifrån den odödliga härlighet som hon skapades med. Vi ser i Bibeln att de tidiga människorna hade en väldigt lång livsålder. Vi ser också när man läser första Moseboks första kapitel hur livsåldern tycks avta generation för generation. Adam blev 930 år. När vi kommer till Abrahams tid så är vi nere på åldrar runt 200 år. Abrahams far Tera, han blev 205 år. Abraham 175 år. Vi må tänka vad vi vill om vi tycker att detta är trovärdiga uppgifter i Bibeln, att människor levde så länge. Men kanske det var så att människan från början, kanske det var så att människan, så att säga, friska fysik, kropp, när syndafallet kom in, när döden kom in, att successivt degenererade, successivt blev utsatta mer och mer för kanske skadliga sjukdomsmutationer och annat. Vi kan bara spekulera om förklaringarna, men Bibeln uppger faktiskt åldrar på många av de tidigare generationerna. Och man kan se, som sagt, att det är märkligt att de successivt, närmast exponentiellt, tycks avta. I första Mosebok 47 så finns det nästan lite, man kan tycka idag, lite komisk återgivning av när patriarken Jakob kommer ner till Egypten. Där ju han blev kallad av sin son Josef då, som hade blivit faraos närmaste man. Och farao vill träffa Josefs far. Och det här mötet är återgivet, och därunder så står det att farao frågade Jakob: "Vad är din ålder?" Och Jakob svarade farao: "Min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid." Människan är, kan vi säga, än idag fysiskt en fantastisk skapelse. Vi som har fått förmånen att något studera de oerhörda komplexiteter som vår kropp utgörs av, kan ju bara egentligen förundra oss över det. Men trots detta så är vi ändå underkastade förgänglighet och död. Och Bibeln talar ibland om den uppståndelsekropp som är vårt hopp. Och i en sån återgivning så kan vi se en väldigt tydlig kontrastering mellan egentligen vad som är, ska jag säga, människans situation, belägenhet idag, och vad det skulle kunna vara, vad det en gång har varit kanske och en gång ska bli. Det står i första Korinthierbrevet 15, och i det sammanhanget så beskrivs döden som en sådd. "Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft." Men denna kontrast, den pekar också ut för oss vad som gått förlorat. Vi tar ibland detta för självklart, detta att människan har en begränsad levnadstid, att vi får leva tillräckligt länge, så får vi uppleva, så att säga, åldrandets nedbrytande och döden. Men allt detta är en konsekvens av syndens inträde. Synden är roten, men synden har också krupit in och förändrat människans väsen och karaktär. Bibeln använder åtminstone, grundtexten i grekiskan finns det åtminstone två ord, tror jag, som brukar återges med synd. Och det ena ordet är ett ord som betyder överträdelse. Det finns en gräns, det finns en linje, och man stiger över den gränsen, den linjen. Det finns alltså en norm för hur människor bör leva. Man kan säga att den normen utgör en gräns, och människan träder ständigt över den gränsen, överträdelse. Det andra ordet är ett ord som betyder att missa målet. Och jag tycker ibland jag har sett att det här är ett begrepp som används nästan för att nedtona synden. Att missa målet låter inte så allvarligt, kanske. Man kan tänka sig att man nästan träffade målet. Eller att får man bara försöka igen så kan man träffa målet. Men jag tror inte alls det är frågan om det. Utan att här missar vi målet så fullständigt. Målet är ju förstås vad människan en gång skapades till att vara. Paulus beskriver i Romarbrevet hur människan har kommit att bli genom syndens inträde och hur synden har förändrat människan. Och Paulus skriver att de har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Detta är att missa målet. Både i fysiskt och i moraliskt avseende har människan alltså förlorat sin härlighet. Och det är djupt sorgligt. Jag tror att vi har rätt i att när vi tänker på detta, att vi grips av en sorg. Att det har blivit så galet, om man får säga så. Och till detta ska läggas också, man kan säga, en andlig, ytterligare en förlust på det andliga planet. Och det har att göra med människans uppror mot sin skapare. Det står också här i Romarbrevet i ungefär samma sammanhang som jag läste förut, att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Så människan har också tappat sin varseblivning på det andliga området. Syndafallet har fört med sig bortvändhet, förnekelse, ett uppror, en hat och en förblindelse mot den skapare som människan har allt att tacka för. Och vi ser ständigt tecken på detta i samhället. Vi ser det bland barnen, bland tonåringarna, bland de vuxna, bland oss själva förstås. Det är en mörk bild som vi här tecknar av mänskligheten. Man kan säga att kristendomen har på ett sätt en så långt en pessimistisk syn på människan. Eller en realistisk. Och kristendomen menar att människan är så djupt fallen i alla dessa avseenden att hon kan inte själv vända detta förlopp. Vi tror inte på några självhjälpslösningar. Vi tror inte på politiska lösningar. Människan är också en ansvarig varelse. Och det kan man säga en del av människans kvarvarande höghet som inte har tagits ifrån henne. Att människan är ansvarig inför Gud. Och eftersom hon är ansvarig och på grund av sin synd och sitt uppror så är människan också under dom. Också här från samma sammanhang jag läst förut. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Ja, det är mycket som har gått förlorat. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och befinner sig under dom. Men som jag sa, att vi tror inte att vi själva kan rädda oss. Vi tror inte på politiska lösningar. Vi tror inte på att vi kan lyfta oss genom att följa rättesnöre eller goda levnadsregler, eller som Bibeln kallar det för lagen. Människans hopp finns endast i Guds ingripande. Gud som har skapat människan en gång med goda avsikter är också människans räddare. Och Guds ingripande innebär att först återställa människans rättfärdighet. Att föra människan ut från ett tillstånd utav skuld och dom till ett tillstånd av oskuld. Och oskuld brukar Bibeln kalla för rättfärdighet. Och Gud har gjort detta genom att sända sin son in i världen. Ska du också läsa ett litet längre stycke från Romarbrevet där den här versen ingår som jag har återkommit till flera gånger då. Står det så här. Kapitel 3, Romarbrevet 3 från vers 21 tror jag det. Om ni vill följa med där. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Rättfärdigheten och försoningen finns hos Jesus Kristus. Vi kallas att ta emot denna i tro. Och det står att Gud deklarerar oss rättfärdiga. Gud säger det och det är det så. Gud är högsta instans. Och vill Gud gå till rätta med sig själv i detta fallet så står det att, läste vi precis här, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Gud har så att säga rätt ut detta med sig själv. Att när han förklarar en människa rättfärdig som tar emot Jesu förtjänster så är den människan rättfärdig. Så rättfärdiga, det får vi lov att vara här och nu. Vi kan vara det idag. Vi kan ha en återställd relation med Gud. Men det här med härligheten från Gud då? Den här som vi saknade, härligheten som vi skapades till. Hur blir det med den då? Ja, då står det så här, också från Romarbrevets 5:e kapitel. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Ja, där kom härligheten. Hoppet om härligheten. Det är något som återstår. Låt mig läsa vidare från längre fram för Romarbrevet 8. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsgåva. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. För Gud så är det en oupplöslig koppling mellan rättfärdiggörelse och den härlighet som man en gång ska bestå det rättfärdiga med. Det står också att dem som han har kallat har han förklarat rättfärdiga, och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Den frälsta människan ska återfå härligheten från Gud. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och så säger Paulus också att det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet, vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har kläts i oförgänglighet och detta dödliga kläts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Detta som jag har talat om nu, om rättfärdighet som gäller här och nu. En återställd relation med Gud. och om hoppet om härligheten. Det är någonting som Gud vill att vi ska vara vissa om. Det är något som Gud vill att vi har i våra hjärtan, att vi äger i våra hjärtan med full visshet. Inte något att förmoda eller säga att jo, men jag hoppas att det är så. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta har jag skrivit till er, skriver aposteln Johannes, för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Det handlar inte om ifall vi är värdiga, ifall vi duger att ha del i detta. Det handlar om att Jesus duger. Det handlar om att Jesus är värdig. Att det finns förlåtelse i hans blod. För synder både i det förflutna och det nuvarande och framtida. Den som har sonen, han har livet. Och därför är det så viktigt att vi har gjort upp med Gud. Och om du känner att du saknar denna vissheten, inte har den i ditt hjärta, så kan vi idag få göra upp med Gud. Vi bör inte skjuta upp det. Nu ska jag läsa en vers här ifrån en psalm. Det är ofta så att psalmförfattarna har inspirerats att skriva. De har, som själva har varit gripna utav frälsningsupplevelse och frälsningsglädje, att få kunna förmedla detta till andra människor. Och vi finner ofta att i psalmen att det uttrycks en maning till oss att komma till Gud. Här är en psalm som är skriven utav Charles Wesley, metodistpionjären. Du som av alla bortglömd är och tunga syndabördor bär, han vill dig sluta till sitt bröst och hälsa dig med nåd och tröst. Till den som vilsna vägar går, den gode herdens händer når. Kom du, min vän, som länge känt hur skuld och skam ditt liv förbränt. Guds hjärtas portar öppnar sig. Vid Jesu kors finns rum för dig. Han bjuder dig, han kallar nu. O kära själ, vad svarar du? Vi vänder oss till Gud i bön. Ja, Herre, vi tackar dig, Herre, för hur du har ordnat det och ställt det. Vi tackar dig, Herre, för hur du har gjort allting redo och bjuder in oss. Och jag ber, Herre, att om det finns någon här nu som vill öppna sitt hjärta för dig, att du, Herre, kommer till den. Vi tackar dig än en gång, Herre, för din ande som gör det levande för oss, Herre. Allt det som du har talat och sagt i ditt ord. Och också, Herre, detta stora, att du vill göra frälsningen personlig för oss. Att du vill komma in, Herre, och ge oss visshet om att vi får ha del i sonen och ha livet. I vår Herre Jesu namn. Amen. Är det någon mer som vill ta oss med i bön?